Den 9 december 1995. Ryska ubåtar utanför USA-kust.
En fläkt av det kalla kriget sveper återigen över världen. Supermoderna ryska ubåtar skuggar amerikanska ubåtar och hangarfartyg utanför USA:s kuster. Enligt amerikanska marinen så har ryssarna inte varit så närgångna sedan 1987.
De ryska ubåtarna har bland annat siktats nära delstaten Washingtons kuster på USA:s västsida. Men också på östkusten utanför delstaterna Georgia och Maine i Atlanten. På alla de här platserna finns stora marinbaser med Trident-ubåtar, bestyckade med kärnvapen som har en mycket lång räckvidd, så kallade strategiska kärnvapen. På baserna finns också hangarfartyg. Säkerhetspolitiska bedömare ser ubåtsaktiviteterna som en förändring av Rysslands säkerhetspolitik.
What I'm sure they want is to remind the Pentagon, to remind the White House, and indeed to remind the US public.
Ryska marinen förnekar att deras ubåtar opererar så nära de amerikanska baserna som den amerikanska marinen påstår. Vi har ingen anledning att misstro den ryska flottans avsikter, säger den amerikanske försvarsministern William Perry i en kommentar. Han är mån om att inte reta Ryssland inför NATO-uppdraget i Bosnien. Dessutom är han väl medveten om att amerikanska ubåtar regelmässigt kränkt ryskt territorialvatten i norra ishavet under hela 90-talet.
Den 9 december 1995, nästan alla svenska vapenexporter förföljs utav mutanklagelser eller osanningar av något slag.
Mordkriget mellan ubåtstillverkaren Kockums och Svenska Freds går vidare, och Svenska Freds tänker nu polisanmäla Kockums informationschef för förtal. Försvarsindustrins advokater kan i sin tur komma att stämma Svenska Freds. Men knappast någon enda vapenexportaffär har genomförts utan ryktesspridning om mutanklagelser.
I tidskriften Försvarsindustrin, som ges ut av Celsius Industrier där Kockums ingår, gick krönikören Sven Bergqvist nyligen till generalangrepp på Svenska Freds. Organisationen bör inte ha statligt stöd och bör överges som remissinstans, heter det bland annat. Efter bara någon vecka kom Svenska Freds svar i form av en debattartikel i Dagens Nyheter. Sedan har, mot bakgrund av de här fartygen, advokater, pressombudsmannen, DNs redaktionsledning, facket på Kockums, thailändska politiker, internationella medier, krigsmaterielinspektören, enskilda riksdagsmän och regeringen dragits in i debatten. Svensk vapenexport har varit omgiven av rykten, beskyllningar och kampanjer. Det gällde smuggling av Robot 70 via Singapore. Det var Boforsaffären när 400 haubitsar såldes till Indien. Också den framgångsrika försäljningen av ubåtar till Australien, den största vapenaffären hittills, omgavs av ryktespridning. Australisk TV gjorde program om de två konkurrenterna, Kockums och HDV, och spelade ut dem mot varandra. Lobbyverksamheten var omfattande. När Österrike köpte 24 begagnade Drakenplan 1985 startade en kampanj av miljögrupper. En kampanj som gick ut på att Drakenplanen var föråldrade och bullrade orimligt mycket. Främste konkurrenten Dassault i Frankrike var inte sen att haka på den upprörda debatten. När Pakistan nyligen skulle beställa 3 ubåtar stod slutstriden mellan Kockums och ett franskt varv. När det svenska konceptet såg ut att vinna inledde fransmännen skytteldiplomati på högsta nivå med ett stort antal ministrar. Orden gick till Frankrike med en kraftigt rabatterad tredje ubåt av så kallad förbättrad Agosta-klass. Den svenske marinchefen Peter Nordebäck kom tillbaka från ett svarsbesök i Thailand i tisdags. Enligt Nordebäck har den svenska lösningen med luftoberoende maskineri, det enda i världen för övrigt, tekniskt förord från thailändska marinen. Men vapenaffärer avgörs bara delvis på tekniska grunder, säger personer med insyn i branschen. Generösa villkor och uttalat regeringsstöd är minst lika viktigt.
Bara i Boforsaffären med Indien har det hittills visats att utbetalningar verkligen har gjorts vid sidan om, och då vanligen rubricerade som provisioner.
den 9 december 1995. Sverige och Visby.
Det blir nästan helt omärkligt när FN-organet UNESCO placerade Visby på sin världsarvslista. En lista reserverad för städer och byggnadsverk som anses ingå i hela mänsklighetens kulturarv. Idag firade Visbyborna sin upphöjelse med jultallrik på Stora torget och gratis champagne på krogen.
Grått och råk allt. Ändå står de där. Landshövdingen och kommunalrådet med champagneglas i handen.
Festen kan börja!
En fest för att fira att Visby ringmur och medeltida innerstad fått plats på UNESCOs världsarvslista. Vid sidan av Egyptens pyramider, kinesiska muren och lutande tornet i Pisa. Och städer som Krakow och Neapel. Ett välputsat Visby. 20 miljoner satsade på upprustning både ute och inne senaste året. Och arbetet fortsätter. Just nu med Liljehornska huset, det vackraste av de återstående medeltida höghusen. Det yttre återställt till det skick huset fick vid en ombyggnad 1860. Men inne återstår det mesta innan huset återförvandlas till bostäder.
Den här byggnaden har man ju stor vördnad och respekt för. Den har ju då stått här sedan 1200-talet. Och att när vi gör våra tillägg så måste man ju tänka på att den ska stå åtskilliga 100 år framåt också.
Så det kommer den att göra?
Det kommer den garanterat att göra. Det här huset kommer säkert stå i 700 år till, minst.
Fem projektanställda byggnadsantikvarier arbetar för närvarande med att renovera Hansastan. Ett grannlaga arbete, för medeltiden kan inte återskapas.
Vi kan inte rekonstruera oss till ett högre kulturhistoriskt värde, utan det är viktigast att ta hand om det som finns.
Men fortfarande verkar ingen riktigt helt förstå innebörden av Visbys upphöjelse.
Det ska vara frågan om kulturskatter, omistliga och oavsättliga. Inte bara för ett enskilt land, utan för hela mänskligheten. Kära vänner, är vi verkligen riktigt medvetna om att vi bor i en miljö av sådant enastående värde?
Men just idag nöjde sig Visbyborna med att fira stans upphöjelse. Festen startade med att krögarna och ett flygbolag bjöd på 3000 jultallrikar på Stora torget.
Den 10 december 1995. Nobelfester.
Nobelceremoni i Oslo. Josef Rotblatt och Pågårdsrörelsen tar emot fredspriset. Och Nobelfesten i Stockholm har just börjat. God kväll. Ja, om en timme börjar Nobelmiddagen i Blåhallen i Stockholms stadshus. Prisutdelningen avslutades för en kort stund sedan. Men redan tidigare i eftermiddag fick den polsk-brittiske vetenskapsmannen Josef Rotblatt och den så kallade Pugårdsrörelsen Nobels fredspris vid en ceremoni i Oslo. Pugårdsrörelsen grundades av bland andra Rotblatt för 50 år sedan och arbetar mot kärnvapen.
I know. Call upon the Peace Prize laureate of 1995, Professor Josef Rotblatt, to come forward to receive the gold medal and the diploma.
Ett helt liv har han kämpat mot kärnvapen. Nobels fredspris är ett tecken på att Josef Rotblatt varit framgångsrik i den kampen. Ändå, i sitt tal idag gav han en mörk bild av framtiden.
Since the end of the Cold War, the two main nuclear powers have begun to make big reductions in their nuclear arsenals. Each of them is dismantling about 2,000 nuclear warheads a year. If this program continued, all nuclear warheads could be dismantled in a little over 10 years from now. Alas, the present program does not provide for this. We will still be left with some 15,000 nuclear warheads active and in reserve. unless there is a change in the basic philosophy, we will not see a reduction of nuclear arsenals to zero for a very long time, if ever.
Det var Oslo. Här är Stockholm.
Ett fullsatt konserthus inväntade andäktigt prisutdelningen och de kungligas entré. Det var första gången kronprinsessan Victoria var med på Nobelhögtidligheten och hon besågs av de 1800 gästerna ur den internationella kultur- och forskarvärlden som fyllde konserthusets stora sal. Och så var det dags för pristagarna till årets Nobelpris. 10 till antalet i år. 9 män, 1 kvinna. Det är år, 100 år sedan Nobel undertecknade sitt testamente.
På Nobelstiftelsens vägnar vill jag framföra ett varmt tack för era viktiga insatser. Det är betydelsen av ert verk som ligger till grund för Nobelprisens anseende i världen.
Den irländske författaren Seamus Heaney fick motta litteraturpriset ur kungens hand. Och just nu pågår Nobelfestligheterna i Stockholms stadshus.
Ladies and gentlemen, I would like you all to join me in a toast to the memory of the great donator Alfred Nobel.
Det är ett speciellt Nobelår. Det är jämnt 100 år sedan Alfred Nobel undertecknade sitt testamente. Och det kan väl vara värt en särskild skål.
Den 10 december 1995, ett nästan bortglömt krig, Afghanistan.
Internationella Röda Korskommittén anklagar idag omvärlden för att strunta i det afghanska folkets lidande. Kriget i Afghanistan har pågått i 16 år och 2 miljoner människor har dött. 5 miljoner är på flykt. Senast idag flygbombade regeringen ett gerillafäste strax utanför huvudstaden Kabul.
Detta är kriget världen glömt. Tragedin Afghanistan är långt från över. Dagligen rapporteras om strider mellan talibangerillan och regeringen. Ett av offren, en 8-årig flicka. Hon är den enda överlevande i sin familj. De bodde vägg i vägg med Röda Korsets sjukhus när granaten slog ned. Fronten ligger bara någon mil bort och hit kommer skadade från alla läger. Civila som soldater, konstaterar det norska tv-team som besökt sjukhuset.
Even during the very tough fighting, that the fighting was going around the hospital door was open for everybody, without any problem, without any difficulties, and the patients were treated without racial discrimination, from all parties, from all nationalities, from everywhere.
Kampen om huvudstaden Kabul drabbar civilbefolkningen värst med granatattacker och landminor. Attacker som riktas direkt mot bostadsområden och sjukhus. Men även om det är brist på allt här saknas inte fantasi. För i protesverkstan lyckas de krigsskadade själva tillverka proteser av allt från gamla bildäck till järnrör. Det ger ett litet hopp för ett folk som så länge har levt utan framtidstro. Och idag anklagar Internationella Röda Korset världen för att strunta i lidandet i Afghanistan.
Den 11 december 1995, bråket mellan Ryssland och Tjetjenien, det fortsätter.
Idag är det ett år sedan de ryska stridsvagnarna rullade in i Tjetjenien och många tror att den här veckan kan bli den blodigaste på länge. Ekots utsände Vladislav Savic, varför är läget så känsligt i Tjetjenien just nu?
Ja, först och främst så är det ettårsdagen och igår så meddelade rebellernas anhängare eller president Dudajevs anhängare att man kommer att demonstrera till minnet av oss som protest av de ryska truppernas inmarsch idag. Vilket kommer att höja spänningen betänkligt i huvudstaden Grozny. Men det är inte bara det här med ettårsdagen, utan ett förhatligt val ska äga rum den här veckan. Parallellt med det ryska parlamentsvalet som rebellerna hotat att störa på alla sätt och vis. Och redan förra veckan så detonerade en kraftig sprängladdning mitt i Grozny. Minst 6 människor dog och 60-tal skadades.
Varför är det här valet så förhatligt?
Rebellerna hävdar ju att genom val så dels så bojkottar de valet. Och dels så får Dzhokhar Dudajev inte ställa upp i valet eftersom han är eftersökt av polisen. Istället så återstår nu bara en Moskvatrogen anhängare som inte motsvarar hela befolkningen. Man ska veta att rebellerna håller fortfarande en tredjedel av landet. Och där kommer valet inte att äga rum. Det vill säga den delen av befolkningen kommer inte ens att kunna rösta.
Hur bemöter de ryska trupperna det våldet som kan förväntas, tror du?
Ja, det rapporteras om enorma säkerhetsarrangemang och istället för att hålla valet på nästa söndag som var planerat så öppnar man vallokalerna redan på fredag så att befolkningen ska kunna rösta. Men å andra sidan så finns det en rad rapporter här om att det kommer antagligen inte att bli så pass högt röstdeltagande för befolkningen är helt enkelt rädd. Både för ryssarna som de vill att ryssarna ska ut därifrån, men de är också rädda, den större delen av befolkningen är rädd för Dudajevs folk.
Hur mycket påverkar Tjetjenienfrågan det ryska valet som också är nu på söndag?
Det märks, först och främst så märks det i alla nyhetssändningar på tv. Det är ständigt Tjetjenien. Vi kastar en oerhört mörk skugga över den ryska politiken och tillståndet i landet. Först och främst 40 000 människor har ju dött enligt ryska människorättsaktivister. Det här kriget avslöjade ju att Ryssland inte är en stormakt längre när det gäller försvar. Det har delat upp militären i olika läger. Det är politisk splittring i landet och enorma kostnader, själva krigandet och nu återuppbyggnadet av Tjetjenien.
Tack för det, Vladislav Savic i Moskva.
Den 11 december 1995. Uppåt för svensk sjöfart.
Klockan är 6:30. Här är Ekot.
Ja, svensk sjöfart har fått ett uppsving det här året. Handelsflottan ökar för första gången på länge och många redare väljer nu att byta från utländsk till svensk flagg. Och det här ger också fler jobb till svenska sjömän som under många år haft svårt att hitta sysselsättning. Thomas Abrahamsson är ny ordförande för Sjöfolksförbundet.
Vi började redan under andra halvåret 94 se att det höll på att vända lite. Och i år har vi väl en nettoinflaggning under svensk flagg av kanske, när året är slut, 15 fartyg.
Den svenskflaggade handelsflottan har sedan 70-talet minskat i storlek och betydelse. Det har varit billigare och enklare att ha fartygen under olika bekvämlighetsflaggor. Men i år har alltså ett trendbrott ägt rum. Flottan ökar igen och redarna väljer allt oftare att byta ut bekvämlighetsflaggorna mot svensk flagg. Orsakerna är flera, bland annat den svenska kronans relativt svaga värde och att redarna anser sig kunna lita på en långsiktig svensk sjöfartspolitik med ett penningstöd från staten på omkring 400 miljoner kronor per år är en annan orsak. Dessutom har sjöfacken gått med på minskade besättningar vilket gör driften av fartygen billigare. Så helt smärtfritt har det här inte varit för sjöfacken trots att man nu kan konstatera att inflaggningen i år har gett uppemot 500 nya jobb.
Vi har fått acceptera under vägens gång rätt hårdhänta rationaliseringar ombord. Besättningarna har minskat, man har fått jobba mer ombord och vi har på så sätt blivit lite konkurrenskraftigare.
Sjöfolksförbundet, Thomas Abrahamsson, reporter var Christer Fridén, Ekot i Göteborg.
Den 11 december 1995. Nya Zeeland och urinvånarna, Maori.
Nu ska vi ta er med till Nya Zeeland där urinvånarna, maorierna, är de som förlorar mest på det ekonomiska systemskiftet som politikerna har drivit fram. Och många av dem lever under svåra omständigheter trots att regeringen undan för undan lämnar tillbaka mark som stulits av britterna. Ekots Lars-Gunnar Erlandsson rapporterar från Nya Zeeland där maorierna protesterar och kräver förändring.
Nya Zeelands urinvånare, maorierna, protesterar i centrala Auckland. Markockupationer, rättstvister, andra aktioner och manifestationer har blivit mer och mer vanliga. Maorierna, en polynesisk folkgrupp, är numerärt sett ett starkt inslag i Nya Zeeland. 13% av 3,5 miljoner invånare. Regeringen har betalat ut miljonbelopp och lämnat tillbaka mark, men ändå anser maorierna bara att de kompenseras marginellt. En av aktivisterna vid en demonstration i centrala Auckland, Hilda Helked Haraboda, anser inte att regeringen lyssnar.
We feel that the New Zealand government is trying to make decisions for us. They have no decent consultation and it's almost like they're trying to put a square peg in a round hole. We have said to them some of the things that they have proposed.
Vi behandlas på samma sätt som om när någon passar in fyrkantiga pinnar i runda hål, säger Hilda. Maorierna har sämst utbildning, de har av tradition haft de lägst betalda jobben. Utslagningen har varit värre än bland majoritetsbefolkningen. Nya Zeelands ekonomiska omorientering, systemskiftet som bland annat avreglerat arbetsmarknaden, har känts hårdast just bland maorierna. Det visar flera forskningsrapporter. Exempel på motsättningarna och utslagningen finns i den prisbelönta nyzeeländska filmen Krigarens själ som just nu visas i Sverige. Vidgade klyftor har lett till att den politiska aktiviteten har ökat bland maorierna. Det säger Cathy Irwin som är forskare vid universitetet i Wellington och själv maorier.
And I wouldn't want people to gain the impression that it's simply a reaction to economic policies that Maori people are now active. Our people have always been active. Always been mobilizing against colonization and resisting the things that have been happening in our society. But for some periods of our history that was happening at a tribal level and it wasn't always in the public arena.
Framförallt märks maorier nu mer i den allmänna debatten, säger Cathy Irwin. Och visst märks maorierna i Nya Zeeland. I alla kulturella sammanhang utnyttjas maorierna. Ungefär som när jojkande samer plockas fram när det är fest i stadshuset i Kiruna. Fast naturligtvis i mycket större skala i Nya Zeeland. Maorierna utgör trots allt 13% av befolkningen och deras andel av Nya Zeelands totala befolkning växer. Men det är viktigt att maorierna inte bara får glänsa och visa upp sig som dekor vid ceremonier, säger Cathy Irwin.
The balance we're looking for is ability to practice our own lifestyles, which is the ritual and the haka and the language. As well as getting equitable
not
practice.
Only as a decoration.
Not only as decoration, no. The balance is between lifestyles and life chances. Equitable access to.
Det är viktigt att maorierna kan odla sitt kulturella arv, sitt språk och få möjligheter att utvecklas inom det nya zeeländska samhället, säger Cathy Irwin. Extrema maorier kräver självständighet. De tycker att Nya Zeeland ska ändra namnet på landet som kommer efter en holländsk provins. Aotearoa heter Nya Zeeland på maoriernas språk. Det vita molnets land. En maoriledare stoppades nyligen från att lämna Australien när han visade upp ett upptryckt maoriskt pass som resebevis. Den australiska passpolisen var inte mogen att erkänna en maorisk stat. Maoriernas kulturella påverkan är stor i Nya Zeeland. De maoriska artisterna Moana and the Moa Hunters hör till de mest populära. Lars-Gunnar Erlandsson, Auckland, Nya Zeeland.
Den 12 december 1995. Mer om mutanklagelserna mot Kockum.
så gäller det Svenska Freds anklagelser om att företaget Kockums har betalat mutor för att få en ubåtsorder från Thailand. Vår Asienkorrespondent Bengt Thärner finns i Bangkok och frågan är vilka konsekvenser den här affären har fått i Thailand.
Ja, oerhört vittgående skulle jag vilja säga. Det kan till och med sluta med en regeringskris där den här regeringen faller om det blir en misstroende omröstning i parlamentet och något av de sju partier som ingår i den här koalitionen väljer att kliva av. För här är det inte i första hand Kockums som är anklagad av Svenska Freds för att ha betalat ut mutor, utan här ses historien som att det är landets premiärminister som anklagats av en svensk organisation att vara korrumperad. En skämteckning i en av tidningarna här idag tycker jag illustrerar ungefär hur den här konflikten ses här. Det är en brunn där landets premiärminister då dras mot djupet av en penningfylld säck med texten Swedish Submarine. Så att här är det alltså landets premiärminister som sitter på den åklagades bänk och inte i första hand Kockums.
Vad gör Kockums då?
Försöker rentvå sig på samma sätt som i Sverige genom att antyda att det kan ha varit någon illasinnad konkurrent eller någon annan som har intresse av att affären stoppas, som har då planterat det här hos Svenska Freds, vars intressen då skulle sammanfalla med den organisationen. Men det finns ju idé inte mer underbyggt än vad de anklagelser som Svenska Freds har framfört.
Går det att avgöra vad som ligger bakom det här?
Inte förrän Svenska Freds väljer att lägga fram dokumentation, tror jag. I övrigt får det nog bli en rimlighetsbedömning, och det initierade bedömare pekar på här som en svaghet i anklagelsen är att inget företag kunde förutse valutgången, och att då börja muta olika politiska partier var väl det dummaste det i så fall skulle kunna göra, därför att mutorna kunde lika väl hamna på hos oppositionen som hos regeringen och kunna användas, därför att korruption är en oerhört allvarlig anklagelse här och många regeringar har fallit på det förr och naturligtvis förekommer det, men varje gång det kommer upp till ytan så riskerar en regering att falla, och ett företag som tar en sån risk är nog inte betjänt att få affären överhuvudtaget.
Får det här några konsekvenser för andra svenska företag?
Ja, det är just här, på det här avståndet så är det mer Sverige som anklagar Thailands regering och dess premiärminister än just Svenska Freds. Så att Sverige dras i vanrykte i Thailand. Namnet Swedish har fått en skamfläck, och det är många företag här som är oroliga för de vittgående konsekvenser, inte bara för Thailand utan också runt om i regionen. På samma sätt ungefär som Bofors-skandalen svärtade Sveriges anseende i Indien, och med omfattningar långt utöver den historien.
Tack Bengt Thärner, vår utsände i Bangkok.
Den 11 december 1995. Ryssland.
Ja, det ser ut som om kommunisterna ska bli största parti i parlamentsvalet i Ryssland på söndag. Hela 43 partier ställer upp i valet och många har starkt nationalistiska budskap. Det enda liberala reformparti som verkar ha någon chans är Grigorij Javlinskijs Jabloko.
Det är slutspurt den här veckan inför ryska parlamentsvalet på söndag. Det är massor med partimöten, aktiviteter och jippon för att locka väljare. Vart är vårt stora grannland på väg egentligen? Ja, med 43 olika partier, med många och nya partier, så är det omöjligt att göra säkra opinionsmätningar. Ultranationalisten Vladimir Zjirinovskij överraskade oss förra valet då han oväntat blev en valsegrare. Han har fortsatt att kräva ett starkt och stort Ryssland. Men det har blivit lite för mycket av jippon och spektakel runt omkring honom. Enligt opinionsundersökningarna är det nu till och med osäkert om han klarar spärren på 5% av rösterna för att komma in i Duman. I Rysslands underhus Duman finns 450 platser. Hälften utses i rena personval där personlighet och lokala förhållanden avgör. Bara hälften, 225 platser, utses på partilistor. I Duman som valdes förra gången, 93, fick det liberala partiet Rysslands val flest platser. Tvåa var Zjirinovskijs nationalistparti med det något förvillande namnet Liberaldemokraterna. Sen kom Agrarerna eller Bondepartiet följt av Kommunistpartiet och sen en rad andra partier och oberoende ledamöter. Nu spår prognoserna att kommunisterna kommer tillbaka och blir valets vinnare på söndag och största partiet i Duman. Tvåa spås Vårt hem Ryssland bli. Ett parti bildat av premiärminister Tjernomyrdin, ett mittenparti. Sen följer en hel grupp av partier. Det liberala, Jablaka, ett kvinnoparti, Rysslands kvinnor. Och det ryska samfundens kongress, ett nationalistiskt parti runt generalen Lebed. Och så frågetecken för om ultranationalisten Zjirinovskij överhuvudtaget kommer med.
Javlinskij utmålas som de ryska reformernas sista hopp. I parlamentsvalet anses han vara det enda liberala alternativet. Med vår måttstock är han snarare socialdemokrat. Hans parti heter Jablaka, vilket betyder äpple. Det är landets tredje mest populära parti. Valkampanjen är i full gång. På affischerna lovar Jablaka utan krusiduller att ta Ryssland ur krisen. Grigorij Javlinskij försöker nå väljarna främst genom tv. Men han vill ha debatt snarare än reklamplats.
Без дебатов, без дискуссий, без споров невозможно будет выяснить, кто же говорит правду, которая стоит на основе конкретных расчетов, а кто просто выдумывает обещания. Приглашаем вас, уважаемые наши оппоненты, на дискуссию.
Den enda som antagit utmaningen är kommunistledaren Gennadij Zjuganov. Javlinskij inleder med att underkänna lokalen och de tittar på ett annat rum. Zjuganov går inte med på bytet och Javlinskij förlorar första ronden. En påläst och snabb Javlinskij vinner poäng mot en trög och defensiv Zjuganov.
Приход к власти политического течения вот этого
пугается. Можете быть спокойны.
Vid en närmare granskning har partiernas program mycket gemensamt. Båda försöker locka mittenväljarna och de äldre. Ekonomen Javlinskij tror på marknadsekonomi men inte på chockterapi.
Цель нашей экономической программы первая и непосредственная это прекратить падение.
Ungdomen är en naturlig målgrupp för en 43-årig Javlinskij. Han är briljant och självsäker. Han tilltalar dem som vill ha demokrati och reformer i Ryssland, inte bara nationalism.
Att stretches, Grigorij Javlinskij.
Genom att röra sig mot mitten och distansera sig från den impopuläre Jegoj Gajdar, liberal för detta premiärminister, har Javlinskij ökat sina chanser. Jablaka är ett av de 43 partier som ställer upp i valet. Det var nära att de blivit utestängda. Valkommissionen underkände dem av tekniska skäl. Efter en proteststorm tog högsta domstolen upp fallet och Javlinskij vann.
Men Stig Fredriksson, det är kommunisterna som leder opinionsundersökningarna. De verkar vinna det här valet. Vill ryssarna ha kommunismen tillbaka?
Ja, de kommer nog att bli största parti som du säger och få flest platser i Duman. Sen är frågan vad det beror på. Kommunisterna är idag det mest välorganiserade partiet i Ryssland. De har 500 000 medlemmar och de ser till att få ut dem och rösta också. Och de har flest väljare förmodligen i den äldre befolkningen, de som går och röstar.
Det går i Ryssland som det gör i övriga Östeuropa då?
Ja, jag skulle vilja säga att i motsats till en del före detta kommunister och kommunistpartier i Östeuropa som kallar sig vänstersocialister och annat, så är Rysslands kommunister riktiga kommunister. De döljer inte det. Och Zjuganov, partiledaren, låter rätt mycket som på sovjettiden. Och han, Han talar om att återupprätta inte bara Rysslands storhet utan också att återupprätta Sovjetunionen som stat och annullera de beslut från 91 som upplöste Sovjetunionen.
Är det möjligt?
Nej, det tror jag inte är möjligt. Och framförallt så kommer nog kommer inte kommunisterna att få den maktställningen även om de blir största parti i Duman. Om de skulle kunna få 2/3 av platserna, vilket de inte kommer att få, så skulle de kunna ställa till en del besvär för presidenten. Men Zhuganov har till och med sagt att om de skulle få alla platserna i Duman så skulle de inte kunna påverka maktförhållandena i Ryssland så länge de inte har presidentposten, för det är där makten ligger.
Så det här valet till Duman på söndag, det är egentligen inte så viktigt?
Nej, det är inte så viktigt. Det kommer inte att förändra särskilt mycket i makten i Ryssland. Men det blir en generalrepetition inför presidentvalet som ska hållas i juni. Och de aktörer som kommer att ställa upp och kämpa om presidentposten, de testar temperaturen och vattnet.
Så man kan dra slutsatser utifrån detta val på söndag om presidentkampen sen som kommer?
Ja, en del slutsatser man inte kan dra slutsatser om, det är ju president Jeltsin. Om han ställer upp till omval för presidentposten eller inte, han har själv sagt att det tillkännager han inte förrän efter parlamentsvalet för att inte påverka det. Och skulle Jeltsin av hälsoskäl eller annat inte ställa upp, så är det då premiärminister Tjernomyrdin som blir den starkaste arvtagaren till Jeltsin.
Mm. Finns det andra aktörer att räkna med?
Ja, vi får väl se då hur det går till exempel för den här liberala kandidaten Javlinski. Han kommer då att se hur hans popularitet är, och generalen Lebed vill också testa och se hur populär han är. Men det viktigaste skälet tror jag till att det inte kommer att förändra särskilt mycket, det är att de som idag sitter vid makten i Ryssland, premiärminister Tjernomyrdin och hans klan, klanen kring Jeltsin och hans livvakt Kazakov, de kommer att se till att bevara makten tills vidare. Tjernomyrdin kommer att sitta kvar som premiärminister. Och jag tror inte att Ryssland kommer att utvecklas i mer demokratisk riktning, därför att valvinden kommer att blåsa åt kommunister och nationalister. Men Tjernomyrdin och hans mittenmaktmän kommer också förhindra att kommunisterna och nationalisterna kommer till makten, därför att de vill behålla makten.
Men det är en balansgång där.
Ja, men alltså, fram till presidentvalet så tror jag inte på några förändringar.
Nej. Tack så mycket.
Den 11 december 1995. Frankrike.
Ska till Frankrike nu. Den franske premiärministern Alain Juppé misslyckades idag med sina försök att få slut på de strejker som sedan nästan 3 veckor nu lamslår Frankrike. Lärare och anställda vid posten, vid Televerket och kraftbolagen fortsätter att arbetsvägra och transportväsendet står stilla.
De allmänna franska kommunikationerna är fortfarande lamslagna. 18 dagar har strejken varat, men först idag har de franska fackföreningarna lyckats tvinga premiärministern Alain Juppé till förhandlingsbordet. Ledaren för Frankrikes största fackförening, CGT, var den första som lämnade mötet med Juppé.
Pour le moment, le gouvernement se refuse à une telle éventualité.
Regeringens förslag om att skära i socialförsäkringarna i syfte att minska budgetunderskottet skapade en våldsam reaktion i hela det franska samhället. De offentliganställda svarade med den strejk som nu paralyserar landet. Men Juppé har utlyst ett par förändringar av nedskärningsplanen. Till exempel lovar han att de järnvägsanställda också i framtiden kommer att kunna pensionera sig vid 50 års ålder och behålla samtliga pensionsförmåner de har idag. Dessa eftergifter oroar marknaden som fruktar att Alain Juppé ska vackla i kampen. Det skulle i så fall äventyra genomförandet av den europeiska valutaunionen, EMU. Och det är ju planerna på den som ligger bakom regeringens drastiska besparingspolitik och den här kontroversen.
den 11 december 1995. Fortsättning på Prips Coca-Cola-konflikten.
Konflikten mellan Coca-Cola och Prips är fortfarande olöst. Idag sägs emellertid att kontakt har tagits mellan Coca-Cola och Prips ägare Volvo, norska Orkla. Aktuellt har granskat vad som ligger bakom den här konflikten som hotar mellan 500 och 700 jobb.
Coca-Cola spelar freestyle med fäckmusik. Fyra bugg och en Coca-Cola.
Den bruna drycken fastnade i vrångstrupen hos många när konflikten mellan den svenska bryggerijätten Prips och giganten Coca-Cola blev offentlig för knappt 2 veckor sedan. Dramatik för de anställda förstås, men också något mycket ovanligt i näringslivet. Ett etikettsbrott. Sinnet ram på Prips ledning. Man offentliggjorde Coca-Colas krav. Lämna ifrån er kontrollen över era egna varumärken. Lägg ner er egen produktutveckling. Köp bara råvaror genom oss. Kravlistan har inte bekräftats av Coca-Cola. Jätten bryter inte gärna någon etikett. Men varför gick då Prips ut så hårt med listan?
Jag tror att de blev rasande, ja. Men framförallt så är det också skrämmande att bli av med en tredjedel av sin omsättning oavsett vad man driver för verksamhet. Jag tror att man blir, det är en blandning av förvåning och upprördhet. Uppenbart är att vi har starka lokala alternativ, eller att Prips har det, som gör att Coca-Colas position inte blir så stark som den normalt sett är.
Kan det inte finnas en speciell svensk egensinnighet i den här frågan då?
Jag tror den heter julmust bland annat. Det vill säga att vi väljer andra bruna, som det heter, drycker.
Ville Coca-Cola straffa ut sig nästan genom att ställa så här hårda krav?
Det kan mycket väl vara så att man redan från början hade tänkt sig att etablera sig på den svenska marknaden själva. Att man nu hade nått en sådan volym. Coca-Cola är också ett företag som är pressat av konkurrens och som behöver värna om sina positioner på de olika marknaderna.
Sverige är inget drömland för Coca-Cola. Marknaden för koladrycker har visserligen ökat de senaste åren, men det är Pepsi och inte Coca-Cola som erövrat mest. Dessutom dricker vi mycket kaffe och mjölk och bara 25 liter Coca-Cola per år och individ, medan norrmännen får ner 56 liter.
Världens mest läskdrickande land är USA, och på andra plats kommer, hör och häpna, Norge, vårt grannland, som dricker väsentligt mer läsk än vi gör i Sverige. Och det kan man ju undra varför.
Har du någon teori?
En teori är att norrmän tycker väldigt mycket om sötsaker. De äter mer choklad än svenskar till exempel. En annan att de äter inte lunch på samma sätt som vi. När vi har en bastant lunch, då tar de en smörgås på jobbet och dricker läsk till, kan man förmoda. Och den tredje teorin är att de ligger faktiskt lite närmare Amerika än vi. För Coca-Cola är ju Norge mönsterlandet i Europa. Och de vill säkert gå vidare via Sverige och till slut få hela Europa att dricka som i Norge.
När Aktuellt vill intervjua Prips ledning har förhandlingar startat igen och ridån går ner för insyn.
Ingen kommentar.
Är det förhandlingsläge? Vad beror det på?
Tänk dig själv att det kan inte vara speciellt roligt att man ställer så långtgående krav. Men fortfarande så tror vi att det finns en lösning, trots att de här kraven finns. Va?
I framtiden finns flera vägar för Coca-Cola. Egen tillverkning i Sverige. Kommuner står redan i kö för att slåss om en etablering. Import från någon av Coca-Colas jättefabriker i Tyskland eller Polen. Eller till slut, Prips och Coca-Cola kommer överens. Prips trumf på hand är att det tar tid att bygga upp distribution. Vad Coca-Cola behöver är mer ett åkeri än ett bryggeri. Och så kommer vi till frågan, går det lika bra med julmust?
Ja, speciellt till jul. Det är ju så att i Sverige dricker vi mer must under jul än vi dricker Coca-Cola. Det är ganska unikt i världen.
12 december 95, Frankrike.
Rubrikerna i lunchekot med Kurt Lindberg och Anna Hernek i studion. Ja, de två franska stridsflygare som hållits flera månader i Bosniens serbisk fångenskap har alltså alldeles nyss lämnats över till de jugoslaviska myndigheterna och därmed getts fria här i Belgrad.
Kapten Frédéric Chiffaut och löjtnant Jean Souvigné kunde strax före 12 idag gå över den bosniska gränsen och ut i friheten. De möttes av Jugoslaviens arméstabschef Momčilo Perisic på den serbiska sidan av gränsen och kommer nu att föras hit till Belgrad för vidare transport hem till Frankrike. Härmed har Serbiens president Slobodan Milosevic än en gång visat vem det är som har makten, också över de upproriska bosnien-serbiska ledarna. De två franska piloterna sköts ner den 30 augusti i sitt Mirageplan nära bosnien-serbernas högkvarter Pale. De båda har sedan använts som en bricka i ett spel, eller snarare trumfkort av de bosnien-serbiska ledarna, i förhandlingarna om att de själva ska undvika att ställas inför krigsdomstolen i Haag. Det här ser nu ut att ha misslyckats och president Milosevic kan nu åka till Paris i övermorgon och underteckna fredsavtalet utan att ceremonin ska överskuggas av den franska vreden över två landsmän sittande i bosnien-serbisk fångenskap. Kristina Gustafsson, Belgrad.